Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen, för det finns så mycket att välja på där. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av, och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Den här veckan har jag bjudit in författaren Denise Rudberg. Hon startade den här sommaren i ganska intensivt tempo. I början av juni så släpptes den tredje boken om Signe, Elisabeth och Iris som utspelar sig under andra världskriget. Den 19 juni så fyllde Denise 50 år och den 30 juni så var hon värd i Sommar i P1. Och ni som lyssnade till Denise sommarprat hörde hennes starka berättelse om hennes relation eller icke-relation till sin mamma. Hon berättade också om de starka kvinnorna som fanns runt om henne när hon växte upp. Och det är just utifrån de kvinnorna som Denise skapat huvudkaraktärerna, Signe, Iris och Elisabeth. När jag hörde Denise sommarprat så blev jag nyfiken på vad som gjorde att hon så ung hade insikten att hon var tvungen att rädda sig själv och lämna sin mamma som hon inte kunde rädda. Och hur har hon själv hanterat sin egen mammaroll när hon knappt hade någon mamma i sin närhet när hon växte upp? Jag är också nyfiken på hennes författarskap. Hur skapar hon karaktärer? Hur går hon tillväga när hon planerar böcker framöver? Och skriver hon på flera böcker samtidigt? Och när och var hittar hon sin återhämtning i sommar?
Ja må hon leva, ja må hon leva, ja må leva ut i hundrade år. Ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva många lyckliga år.
Tack.
Ett fyrfald lev för ni som lever hit. Hurra, 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 hurra!
Tack!
Så 50.
Jaha.
Snygg som mäktigt. Tusen.
Ja, vi ser likadan ut.
Alltså, likadan grattis!
Tack!
Hur har du haft det?
Ja, jag har faktiskt haft det skitkul.
Det fan vad härligt.
Vad fint du har gjort!
En liten...
Ja. Herregud, lite, vad fint!
Lite presenter och lite firande såklart.
Ja, men så härligt att ha dig här, Denise. Välkommen.
Tack snälla.
Och så grattis på födelsedagen så här några veckor senare.
Tack.
Hur firade du 50?
Jag var på Mallorca med min man och ett par kompisar. Och men vi gjorde liksom så där riktigt vuxenliv som jag tänker att man får göra när man är 50. Det var inga barn med, utan vi ska fira med dem liksom, lite här under sommaren. Och vi bara liksom åkte båt och drack rosévin och ja, men så här, luncher som aldrig tog slut, samtal som aldrig tog slut. Och vi garvade så fruktansvärt mycket. Jag är ju liksom, jag tror att där är du och jag, utöver att vi utseendemässigt
så roligt
ganska lika, i alla fall på bild. Jag knarkar ju på skratt. Det är, alltså, det finns inget. Och när jag väl kommer igång och skrattar, då kan jag skratta åt allting. Det är lite som när man börjar gråta, man kan liksom inte sluta.
Nej.
Så är det ju faktiskt med skratt också.
Och det är så, alltså när man hamnar i den situationen när man bara skrattar och skrattar och skrattar,
ja,
finns inget bättre. Jag ska säga det här också med att du och jag är lite lika, att vi tycker det båda två. Att, det har ju varit flera tillfällen där folk har sagt till oss också att vi är lika. Och jag var så här, ja men det kan jag tänka mig, vilken fin komplimang. Bli glad för det. Och sen så åkte jag en, jag tror det var Riddargatan ner, och så såg jag på kiosken på hörnan. Så tänkte jag så här, fasiken, är jag på den här tidningen nu?
På omslaget.
Ja, omslaget. Jag bara, nej, det var Denise.
Och det är ju det, så vi har ju haft flera fotografer som har jobbat med båda oss två som säger att det är helt sjukt. För att så lika är vi kanske inte riktigt när vi ses så här. Liksom. Nej. Fast vi har ju likheter, ja. Men på bild är det som att någonting bara så här, då är vi så mycket twinning. Så att
alltså det är så härligt. Och du, jag tar det som en fantastiskt fin komplimang.
Verkligen. We are well kept.
Yes, yes. Och nu är det också 50, någonting som börjar på 5. Det känns lite skönt att du har kommit fatt mig nu.
Ja, verkligen.
Lite grann. Det är härligt att vara 50. Tycker att just det att alla säger, oh, hur är det att fylla 50? Ja, det var ingen skillnad, det var 49 och 50.
Nej, verkligen inte. Nej, men
alltså, det är så roligt.
När jag fyllde 40 så hade jag ju skilt mig bara typ 2-3 månader innan. Och var liksom, men man är ju inte på liksom topp i skilsmässa med barn inblandat. Och liksom. Så att, då grät jag hela min 40-årsdag. Men inte för att jag fyllde 40, för det var liksom inte problemet i sig. Utan mest bara för att jag tyckte allt var så jävla sorgligt. Mm. Och nu så kände jag så här, nu bara skrattade jag hela dagen. När jag fyller 50. Så det är ju väldigt mycket härligare. Jag är nog bättre på att vara äldre rent generellt.
Men visst, alltså, tycker inte du att det är lite härligt att bli äldre?
Men jag var så kass som ung. Alltså, jag var så deppig och ångestfylld och rörig. Och liksom, ja, nej. Så att jag tycker att, nej. 25 var riktigt jobbigt, 20 var fasen ännu värre. Och nu blir det som, nej, jag är jättemycket bättre på att vara äldre.
Alltså ni som är yngre än vad vi är, ni behöver inte vara oroliga.
Nej, tvärtom.
Tvärtom. Ja. Det är så härligt. Du har också sommarpratat. Det har varit en intensiv start på sommaren. Du har sommarpratat.
Yes.
Fantastiskt starkt sommarprat. Har du landat?
Tack. Ja, gör man någonsin det, tänker jag. Mm. Det var ju väldigt mycket. Alltså, det var ju 2 månaders förberedelse när jag satt och skrev manus. Och då bara grät jag. Och sen så tog min son studenten då och grät jag också bara. Alltså, så att det var liksom väldigt mycket tårar. Men väldigt skönt. Liksom. Det är ju som en form av... Liksom, självterapi är starkt, för jag har ju bearbetat det jag pratade om väldigt många, många år i terapi hos en psykolog. Men det var fint att få skriva någonting fint, för tidigare när jag har pratat om min relation med min mamma så har det varit väldigt liksom sårigt fortsättningsvis. Och liksom att jag bröt och det var liksom hårt och det har liksom uppfattats som ganska hårt. Och den där bilden vill jag nyansera upp lite.
Var det självklart för dig att skriva om mamma när du fick frågan om sommarpratet?
Nej, det var det inte. Även om jag ville liksom från början. Men så kände jag så här, jo men jag måste, för det här är ju det som är, det här är knuten i mig. Och jag vet inte, jag hade kunnat prata om att vara författare och skriva böcker, men jag tycker att att skriva är en väldigt introvert och ganska ointressant upplevelse för omgivningen, även om då hade det liksom blivit 90 minuter av skrivkurs med Rudberg, och jag känner att det får vara ett annat tillfälle i sådana fall. Eller, och jag tycker också att jag kan inte sitta och prata om mina egna böcker. Det blir lite, för det är ganska många som lyssnar säkert som inte alls vet vem jag är. Och att sitta och skriva, prata om böcker som de aldrig har läst, det blir ju som att snacka med en kompis ingen känner. Så att jag kände, nej, nu får det nog vara på lite på riktigt så. Och sen så skrev jag ju alltihopa i en form, alltså det var ju jag-formen, den har jag aldrig skrivit i.
Hur var det då?
Det var inget bra. I början blev det så platt och liksom väldigt så här onyanserat. Det är det jag värjer mig med just i första, att skriva i första person. Men när jag väl kom över det, då blev det ännu starkare skulle jag säga.
Nej, men det där är ju, jag har ju bara skrivit böcker utifrån jag-perspektivet.
Ja, just det. Exakt.
Men jag kan förstå vad du menar. Att det blir ju en annan...
Det är lättare att distansera sig i att prata om en annan person.
Ja, exakt.
Så det är väl det jag har sysslat med, ja. Att liksom distansera mig. Nu kunde jag inte distansera mig, nu var jag tvungen att... Liksom...
En spännande utmaning.
Ja, det var det verkligen.
Var det lärorikt också inför alltså, ditt skrivande i sig?
Jag tror det. Jag pratade med min förläggare om det och vi sa så här, ska jag börja skriva jag-form nu? Ja, kanske inte just nu, men jag ska nog ge mig på det någon gång i alla fall.
Ja. Spännande.
Mm.
När du pratade om din mamma så jag både berördes och inspireras, men alltså just det här utav den personen som du är och den styrkan som du besatt redan som ung, kanske omedvetet, jag vet inte, men att vara 15 år och bestämma sig för att nu räcker det, jag packar ihop och drar och verkligen göra det
och stå fast vid det.
Minns du vad som hände som gjorde att du liksom såhär, nej, nu går det inte?
Alltså det var en situation som uppstod, men den situationen hade ju uppstått 100-tals gånger tidigare under hela liksom, under uppväxten.
I hemmet?
Ja, i hemmet. Så det fanns liksom ingen egentligen point of no return där och då. Utan det var bara att jag fick bara nog och kände... Jag tror också att jag hade kanske uppnått, även om jag då bara var 15 år, så någon form av liksom intellektuell mognad. Där jag bara kände att det här är fucked up. Det här är, liksom, det här är på en nivå som det går inte att rädda. Liksom. Mm. Så jag måste härifrån. Men hur jag sen fick kraften och bara så här, det här går inte jag med på. Det fattar inte jag.
Ja, för du hade ju ingen som stod vid din sida, alltså någon pojkvän eller någon bästa kompis som...
Nej, det var ingen som, det fanns ingen, liksom, ingen situation runt som gjorde att jag den dagen tog beslutet. Att jag, ja, men, att jag precis hade blivit ihop med någon som jag kände mig stark med. Eller, utan allt var ju precis som vanligt, som det alltid hade varit. Och sen så var det bara som att, nej. Men får inte glömma, jag hade ju en pappa som stod med öppna armar. Och det är ju inte alla som har. Och när jag ringer min pappa, jag ringer liksom från min mammas hem och så säger jag, pappa nu flyttar jag till dig. Och pappa bara, ja, absolut. Alltså han ställer inte en motfråga, utan han bara, absolut, kom.
Så du visste när du liksom gick ut därifrån att du hade någon som stod och tog emot dig?
Ja, och då ska jag också säga att under uppväxten så hade min pappa frågat så många gånger, hur är det? Hur mår du? Och jag sa aldrig ett ljud. Alltså sa inte ett knyst. Och det ju, kallar man ju inom psykologin för the best kept promises in the world. Alltså barn skyddar sina föräldrar 100%. Och det ska man tänka på som skilsmässoförälder. Att liksom man skyddar sina barn, eller skyddar sina föräldrar 100 gånger om. Och att jag hade en pappa som stod där med öppna armar. Och jag hade också morföräldrar och farmor och liksom folk som hade uppmärksammat att allt inte stod rätt till. Så jag hade ju liksom en yttre mur ändå.
Men att det var du som ändå, utan att någon av dem sa någonting, tog beslutet själv.
Ja.
Vilket jag tycker är otroligt fascinerande, att man besitter en sån styrka när man är så otroligt sårad.
Ja, och det är också som jag är så tacksam för idag, det är att ingen av dem ifrågasatte vad jag gjorde. Alltså alla de i min familj som kände att liksom hade förstått att det var knas. Att de inte sa, men det här är en tonårsnyckel, eller det här är en revolt Denise går igenom, det är en fas som du kommer komma över. Liksom. Utan de var bara liksom en solid mur runt mig. Och det tänker jag ofta på när mina barn, som också är skilsmässobarn, om de kommer hem och liksom klagar på sin pappa, eller när de kommer till sin pappa och klagar på mig. Det tar ju inte vi liksom kanske riktigt på allvar, för vi vet ju att vi har en fungerande... Liksom, situation. Men vad svårt det ändå måste vara att liksom som den andra föräldern verkligen stå fast vid sitt barn i det. Det är komplicerat i skilsmässosituationer. Liksom. Mm.
Men hur påverkades du när du flyttade till pappa, när man tänker på skolan och kompisar och tilliten, tänker jag. Eftersom tilliten var ju kanske till tuffsad eftersom du hade problemet med mamma.
Ja, men precis. Tilliten tror jag, alltså jag hade ju pappa som var väldigt liksom trygg och solid och sådär, men jag blev väldigt rörig i skolan, alltså jag slutade gå i skolan, alltså jag började skolka jättemycket. Sen ska man ju också säga då, som både du och jag har en ADHD-diagnos, och den brukar te sig så i den åldern att oftast är man ganska fungerande, högfungerande som flicka med ADHD upp till en viss ålder, sen helt plötsligt så börjar det gå ganska snett. Och så var det för mig. Det började redan i nian, lite grann i åttan. Jag var rätt duktig, jag hade liksom höga betyg. Men jag bara sket ju och gick dit, för jag orkade inte. Utan jag gick och tränade istället, eller gick promenader. Och liksom, så att det var ju inte att jag satt i mitt hörn och knarka, utan jag ville bara inte vara i skolan. Och orkade inte lyssna. Och, men det, alltså jag tror att min väldigt liksom komplicerade hemmasituation ändå, det förvärrades ju av att jag också... hade det, den utmaningen som jag har med ADHD.
Men hur, med den erfarenheten sen, att börja ta tag i att försöka förstå vad som hände eller bearbeta det som har hänt. Har du gått då i terapi och så för att bearbeta mamma?
Åh, gud ja, alltså jag började gå i terapi när jag var 25. Och sen gick jag in till och från i 12 år. Och jag gick till en psykolog. Så, väldigt viktigt för mig att gå liksom till någon som också var... Så att det inte var... Jag var liksom rädd att hamna i något liksom alternativt fack också, för att nej, men jag ville veta att så här, det här kan jag kan lita på vad den här personen säger. Så att där har jag lite tillitsproblem. Vågar inte alltid vara alternativ. Och det är också kanske för att min mamma var ganska alternativ. Hon var liksom vegetarian tidigt, jag fick inte vaccinera mig. Jag fick inte ta mediciner, jag fick aldrig äta antibiotika. Så hon hade liksom lite hyss för sig sådär. Och det gjorde när jag sen väl då skulle gå i terapi, då ville jag gå till någon som var typ en doktor. Alltså, ja du förstår.
Ja.
Men det var ju fantastiskt nyttigt för mig. Och det, men det tog så lång tid för mig att som, bryta igenom vad allting handlade om. Alltså den här stackars psykologen, hon somnade ju flera gånger. Och det säger man då faktiskt att psykologer gör om det, man kommer till en punkt i terapin där patienten inte klarar att liksom själv förstå vad det är som har hänt. Och då uppstår det i någon slags energi, det låter helt
sjukt att en psykolog somnar.
Jag vet, fast det här är en kompis till mig som är psykiater, det finns liksom ett välkänt fenomen om det här, och då uppstår det någon sån konstig energi i rummet som gör att man, det är typ förlamande. Och jag kände ju det själv också. Så jag förstår att det hände. Men jag blev ju väldigt, jag då som är liksom tydligt medberoende, blev ju jättestressad att hon somnade. För jag kände ju också att jag var lite obetydlig där. Så för att jag ville hjälpa henne då att vakna, så började jag hosta jättehögt. Jag började skrapa vid stolen, reste mig upp jättehastigt för att öppna fönstret. Att hon liksom, jag hjälpte henne. Men samtidigt så, jag tyckte väldigt liksom mycket om den här psykologen och var väldigt bekväm med henne. Så vi kom igenom det där och hon slutade somna. Och jag började berätta.
Och vad var det som satt hårdast, tror du?
Ja, men det var nog liksom de olika sveken som jag hade varit för liten för att förstå att det var svek.
Som exempel?
Ja, jag kan inte riktigt gå in på det. Men det finns ju, det här var ju problemet också med sommarpratet, att min mamma lever inte.
Mm.
Det som var runt henne var väldigt destruktivt, och det finns personer liksom, som komponerar det. Och det är ju liksom, jag hamnar ju i förtals liksom, problematik om jag pratar. För det här är ju saker som inte liksom, jag kan föra en egen rättegång om. Och samtidigt så kände jag också i sommarpratet att det var ganska skönt att så här, inte prata om just det.
Mm.
För att nu vill jag komma vidare. Liksom, nu vill jag har ju ältat det så himla mycket. Så för mig var det väldigt viktigt att hitta en ny, mycket finare relation med min mamma som jag inte har haft sedan jag var väldigt liten.
Och det var så fint tycker jag i sommarpratet när du tog upp de här olika händelserna som ni hade som var så fina tillsammans. Att när man till slut, ungefär som vi pratade tidigare på den, att när man är arg på någon så kan man liksom, vill man egentligen vara arg på den personen och att den ska känna att man är arg på den. Mm. Fast det är du själv som dricker giftet och det fräter inombords.
Ja.
Och det som det handlar om har ingen aning.
Nej, och bryr sig inte
och bryr sig inte heller. Nej. Och när man kommer ifrån det här med att det är ingen idé att jag håller på med det här giftet.
Nej.
Och ältar det, utan väljer att se det som har gjort, som har varit fint. Och där hade ni ju flera minnen som du lyfte fram. Vad betyder det att du kunde se de minnena och känna dem?
Jag kan säga att det tog väldigt lång tid innan jag kom på de minnena. Alltså jag fick sitta i, det här var typ sista veckan innan jag skulle liksom skriva klart manuset som jag lyckades få fram de minnena.
Så det var nu du hittade dem?
Ja. Och det var så att säga, jag kunde inte komma på, vad har vi gjort? Vad har vi gjort som var bra? Så det är som att jag har liksom varit så rädd för att plocka fram dem, för det har ju gjort mest ont att komma ihåg det som var fint. Att hon har gjort mig besviken, det är ju en smärta som jag har lärt mig parera på något konstigt sätt då. Och också för att liksom vara beredd på att det här gör ont och det här vet jag och det här är jag arg på och det här är jag ledsen på och så. Men de här fina, kärleksfulla minnena, de har jag liksom inte klarat av att ta fram. Så det var ju det som var väldigt fint med att skriva det här sommarpratet.
Och vad har det betytt i efterhand, känner du, när du har kommit på de här?
Nej, men nu är jag ju helt lugn. Nu är jag så här, men nu kommer jag ju knappt ihåg det där dåliga. Så det är ju som att jag har helt liksom ställt om mig själv, vilket låter ju... Ja. Men jag är fascinerad över att det går att ställa om. Men jag lärde ju mig faktiskt väldigt mycket i terapin också, att hur det går att bara bestämma sig, ungefär som att... Jag kommer ihåg när min psykolog sa, fast nu måste du sluta gå här, för du är färdig. Jag bara, nej, jag är inte färdig. Jag har ju inte pratat om det här. Hon bara, vet du vad? Du har fått alla verktyg. Du vet precis hur du ska använda dem. Och så du kan lita på att du kan använda hela den här verktygslådan. Du kan varenda mutter och skruv och skruvmejsel och allt. Det här liksom, du är helt färdig. Aha. Och sen så när jag väl kom ut i livet och situationer uppstod och sådär, så var det ju bara, det här är inget problem.
Var det inte lite läskigt först att, så här, att släppa taget kring att man ändå har en trygghet att få prata med någon? Och nu säger de att nu är du redo att gå själv.
Jo, det var jättejobbigt. Men fast det var också lite skönt. För det var ju, det någonstans är ju lite, det var ungefär som att man har gått hos en PT i 10 år. Och så säger den personen, nu är du fysiskt fulländad, vilket aldrig har hänt, aldrig kommer att hända, men du är ju så färdig. Och då inte liksom behöva gå och träna, utan man kan bara så här göra precis vad man känner, för jag kan gå och simma eller jag kan göra något annat.
Men det var... Eller du vet vilka verktyg du ska använda när du vill träna.
Precis, liksom. Ja.
Och den är ju fantastisk att ha sin egen verktygslåda i de olika situationerna.
Ja.
Och att besitta det, och det är väl också det jag kan tycka är skönt med att, när det här med ålder, att det är också ganska skönt att ha fått samla på sig verktygen genom åren.
Ja.
Sen får man ju påminna sig själv, tycker jag i alla fall. För jag kan ju absolut hamna i situationer, till exempel, där jag bara verkligen inte ändå skrivit en bok som heter Vägen till att leda mig själv, där jag inte leder mig själv.
Nej.
Men då vet jag ju att, vänta nu är den här situationen. Vilka verktyg ska jag använda nu?
Exakt.
Och då påminner jag mig själv om det. För att hitta den rätta vägen till det.
Liksom. Ja, men eller hur? Men det är också som liksom det absolut starkaste med terapin som jag ändå lärde mig var... För jag var ju, liksom, i och med att jag var ganska ångestfylld liksom, under åren, ja, men ska jag säga 15 då till kanske 25, till jag började gå i terapi och kanske några år efter det. Jag liksom lät det dåliga hela tiden driva mig framåt på något vis. Och min psykolog bara, men vet du vad Denise, du behöver inte gå upp i den här känslan. Jag bara, va? Vad menar du? Ja, men du behöver inte så här, nu behöver jag inte bli arg, jag behöver inte vara ledsen. Gå upp i det du vill gå upp i istället. Och det var så himla så här, och det låter ju också så basic och så där. Men det är väl det jag absolut har haft med mig, och också ta med mig när man har tonåringar.
Exakt, jag tänkte också på det nu när det liksom, med den erfarenheten som mamma. När du själv blev mamma.
Ja, jag var helt, det var också anledningen till att jag ville börja gå i terapi. Jag förstod att om jag någon gång ska kunna skaffa barn, så måste jag, för jag förstod ju liksom väldigt tidigt att min mamma var ju, hon var liksom inte redo att bli mamma själv. Hon var ju faktiskt också bara 22 år när hon fick mig. Hon var väldigt ensam och hon var inte allt rustad liksom för det. Fast hon var en bra mamma. Alltså, så det var ju inte fråga om att hon var dålig, men hon var inte beredd själv liksom, tror jag.
Mm.
Och för mig var det så här, jag ville inte vara så, utan jag ville känna att jag är trygg. Liksom. Men jag hade ju då, jag gick i terapi några år och sen så flyttade jag hem från USA. Och sen började jag jobba som lärare. Och jag var ju då själv jätteduktig i skolan ett tag, men jag var också väldigt rörig i skolan. Så att jag var ju tänkt att det här kan jag nog kombinera. Och det var ju faktiskt bland det roligaste jag gjort förutom att skriva. Så att skulle jag inte vara författare så skulle jag jobba som lärare.
Vad är det som du tycker var så härligt med att vara lärare?
Nej, men alltså, jag hade 24 stycken 10-åringar och jag var deras fröken. Jag var klassföreståndare. Jag har ju fortfarande kontakt med dem idag.
Är det sant?
Inte alla, men många i klassen har jag det. Och jag var så här, men gud, om jag kan tycka så här mycket om 24 stycken ungar som jag aldrig har träffat förut, då måste jag ju skaffa barn. För det här är ju typ... Så det liksom var ju som en läkning för mig också. Och sen hade vi så fruktansvärt kul. Men jag tog ju med dem på så upptåg. Så här, men nu åker vi inte till stan och går på Moderna Museet. Och så bara drog vi från skolan. Och rektorn bara, vad är ni någonstans? Ringde mig på mobilen. Bara, nej, vi är på Moderna Museet. Men du kan ju inte dra iväg med 24 ungar själv. Du måste ha med dig en annan vuxen. Jag bara, Alltså så att jag hade ju inte riktigt koll. Men de var ju liksom... Alla vi hade så himla kul. Och sen hade vi in väldigt mycket motion, även fast det var... Jag är ju motionsfascist och tror ju på rörelsens läkning. Liksom. Mm. Så vi hade liksom väldigt mycket så här, okej, nu har vi läst matte i 30 minuter, nu springer vi 2 varv runt skolan.
Men är det där man skulle vilja ha i skolsystemet?
Jag vet.
Tack för att du säger det.
Ja. Så jag gjorde ju det. Och det var ju... Alltså, mina elever var... De gick ut faktiskt med skolan med väldigt bra resultat. De flesta, de var... Vi hade så väldigt kul. Liksom. Vi hade också sån här luftgitarrtävlingar. Ja, vi hade jätte...
Det är bra med din ADHD där för de här barnen, tror jag.
Jag tror det.
Men också så här, mångsidigheten. Och att man inte kan sitta still så länge, utan man behöver röra sig för att kunna koncentrera sig.
Ja. Men alltså, de gick i 4:e klass. Vi skrev en hel pjäs på engelska om att tomten var försvunnen. En julpjäs. Och liksom,
ja, men berättandet kom redan där.
Ja, nej, vi bara, det var så jäkla kul. Så att vi, det, man skulle ju önska att, det liksom, att man kunde föra in det i skolplanen mycket, mycket mer. Mm. Eller att det i alla fall fanns friskolor som hade det här som alternativ.
Verkligen.
ADHD-lärare.
ADHD-lärare. Helt underbart.
Du bara anställa oss på en gång, eller hur?
Ja, men verkligen. Men sen när du blev mamma, för jag vet när jag själv blev mamma, jag har ju haft då, i och för sig mamma som inte kanske varit hemma så mycket, men varit extremt kärleksfull och väldigt närvarande, även om hon inte kanske alltid var hemma. Men när jag vet, det var en kort period när jag liksom fick barn, där jag kunde känna så här, men hur kan hon välja liksom bort att vara hemma när hon, när det är så, på något sätt förstod jag hur stor kärleken från en förälder till ett barn var, inte bara att barnet älskar sin förälder, för att vi klarar oss inte utan föräldrarna.
Nej.
Men att den var lika stor, om inte större, för man är så medveten om att det är kärlek till sitt barn. Och så det var en kort stund där jag kunde känna så här, att men mamma, hur kunde du turnera så mycket, alltså att inte vara hemma, samtidigt som jag också i samma veva kände, alltså gör det, mamma. För du är alltid lycklig när du kommer hem. Ja. Alltså du älskar ditt jobb och det gör dig till en fantastisk mamma hemma. Så att det var liksom, men man får en förståelse för att vara mamma och starka kärleken till sitt barn.
Ja.
När du då fick barn och förstår kärleken, den starka kärleken till sitt barn, kunde du liksom, kunde du då igen frågasätta
100%. Mammas beteende? Alltså jag lämnade inte mina barn. De fick inte sova borta först, de var liksom 2 år. Och då sin farmor och farfar en natt max. Alltså jag tror, och där är alla väldigt olika, men jag var väldigt övertygad om att jag vill inte att mina barn ska vara ifrån mig på det sättet de första åren. För jag tror att anknytningen var allt. Och jag sa också till mina kompisar som gjorde annorlunda. Så jag tror bara min genuppsättning kräver det här. Och det behöver inte betyda att er genuppsättning är en annan. Alltså alla har olika. Så att jag släpade med mina barn överallt. Jag var på föreläsningsturné flera gånger med olika författare. Vi åkte runt i landet och mina unga, vi får ta ledigt 2 veckor från skolan. Får ni hänga med? Vilket också har gjort dem till sjukt bra retoriska ungar. De är jätteskillade på det. De kan liksom träffa alla typer av vuxna. De är väldigt sociala och liksom fungerande. Och det är väl det jag måste säga att jag är mest stolt över att jag gjort. Jag liksom drog med mig varsin unge under armen och bara körde.
Ja, så det sa ju mamma till oss när vi skaffade barn. Då sa hon att, eller skaffade barn när vi fick barn. Att gör inte svårare än vad det är.
Men du, var väl leva... också med ganska mycket?
Ja, och det här då när mamma, jag tror att pratade om att mamma åkte iväg på turné. Det var ju när vi var större. När vi gick i skolan och inte kunde åka med.
Exakt.
Vi var ju med alltid liksom, på turnébussar och under armen. Och man satt på studiegolven och kollade på tv när hon, bakom kameramännen när hon spelade in. Och så vi var ju alltid med, och det är den största gåvan.
Ja.
Också tack vare hennes jobb, så det är ju också väldigt tacksam för.
Ja.
Utan det var ju snarare när vi blev äldre. Vi hade ju alltid mormor eller en fantastisk barnflicka hos oss, så vi var ju aldrig liksom, vi var alltid trygga, och det var ju väldigt noga med. Men det är ju väldigt härligt att ha gett barnen den grejen, att det inte behöver inte vara så att bara för att barnen är med dig så måste du vara hemma hela tiden.
Nej,
utan,
absolut.
Utan lär barnet att hänga på.
Ja.
Och sen såklart, barn är olika där också. Men just jag tänkte på det när jag hörde då sommarpratet, så kände jag verkligen det här att hur var det själv att liksom bli mamma och se sin mamma inte kunna ge det som man faktiskt vill ge sitt barn.
Ja.
Den tryggheten och anknytningen.
Nej, och det blev väl att jag var tvungen att... jag kanske hade en överdriven ambition i att vara väldigt liksom perfekt, så, vilket inte alltid funkade. Men, varken för mig själv eller kanske för min exman. Eller för, men jag har haft, liksom, jag och mina barn har en väldigt, väldigt nära relation. Och det är det enda som betyder någonting. Sen om jag har gjort rätt eller fel, det vet jag inte. Men...
Nej, och sen är det så här att jag har sagt det till mina barn att om det är så att jag har gjort någonting som har stökat till det för er, så får ni jättegärna gå och prata med någon.
Och jag betalar det.
För att min intention har alltid varit att jag trott att det har varit det bästa.
Exakt.
Och sen kanske det har varit i en situation där de inte behövde just det eller någonting annat. Alltså det är ju omöjligt att veta. Liksom. Det viktigaste är att man pratar om det i sådana fall.
Ja.
Och vill de inte prata med mig om det, så får de gärna prata med någon om det.
Ja.
Bara man liksom. Så den öppenheten är ju så himla viktig. För det är ju inte alltid vi mammor får höra allting, och vi ska inte höra allting heller. Kanske.
Nej, men exakt. Och det har jag liksom respekt för. Sådär. Men sen har jag varit, det som min mamma var väldigt bra med, hon var väldigt liksom, Hon var ganska kravställande. Hon var ganska sträng. Liksom. Mina kompisar tyckte hon var lite läskig ibland för hon var så sträng. Vilket egentligen går emot liksom, hennes personlighet och det som blev sen. Men hon talade också alltid till mig på ett väldigt vuxet sätt. Alltså hon förde en vuxen dialog. Hon pratade aldrig barnspråk. Hon var liksom, och hon berättade, inte att hon var gränslös i att hon berättade sådana, men hon kunde liksom få mig att förstå vuxna saker. Och det där har jag nog varit lite likadan med mina barn. Om vi har rest till exempel från att de var kanske men ganska små. Så att det här är en dyr resa. Det här är dyrt, det här kostar pengar. Jag måste jobba jättehårt för att vi ska kunna göra det här. Och det här är liksom det jag vill göra. Men bara så att ni är medvetna, alla kan inte. Och så har jag liksom förklarat lite ibland vad saker exakt vad de kostar. Alltså, inkluderat dem i allt från ekonomi till... Och det tror jag är... Man ska nog inte vara så rädd för det. Jag känner som min man, han med sina två barn, han har nog, när vi träffade, liksom, började liksom leva våra liv tillsammans. Hans barn var helt chockade. Bara, men gud, de visste ju ingen, han hade inte haft den dialogen med sina barn. Och han tycker nog att jag är lite knäpp som har det med mina. Så att, men jag tror att vi har hittat en bra liksom, mellanväg ändå.
Och det är intressant när man träffar också någon när man i vuxen ålder.
Ja.
Och barnen är stora. Jag vet, jag träffade dig vid ett tillfälle, eftersom jag fortfarande är singel, så du sa du till mig att gå inte på de här männen som du normalt brukar titta på.
Nej.
utan prova allt. ligg med alla bara. För till slut så blir det någon som du kanske inte hade tänkt dig. Och det var lite så för dig.
Ja, men alltså, min man var inte alls vad jag hade tänkt mig. Alltså han är ganska försiktig personlighet. Inte alls liksom framträdande. Han har väldigt, väldigt hög integritet. Och liksom inte alls så här, det var inte typen jag hade spanat in tidigare. Och han är jättesnygg, så det är inte fråga om det.
Ja, det är han verkligen.
Ja, han är stilig, men det var lite som att vaska det för mig. För att jag, det var inte det jag såg alls, vilket var ganska roligt. Och vilket är också ganska kul, för han är ganska fåfäng. Så att jag tror han under sin ungdom i alla fall, spelade ganska mycket på sitt utseende. Och det har jag aldrig gjort som person. Alltså det har inte varit mina skills liksom. Men så vi möttes liksom på ett helt annat sätt. Och det var då inte alls den personen jag hade trott att jag någonsin skulle bli ihop med.
Men blev ni liksom kompisar först? Eller?
Nej, jag tyckte han var super så här, trist, dålig energi, den där typen. Jag hade liksom en förutfattad bild av honom, för vi hade gemensamt umgänge, men träffades liksom. Vi pratade aldrig med varandra, utan vi hade bara bilder av att han tyckte jag var en gapig, skrän, jättejobbig person, och jag tyckte han hade taskig aura.
Alltså, underbart hur det blir.
Ja, och det var, och då verkligen lärde jag mig, men herregud, du ska aldrig liksom bestämma dig för vad som är din typ, för det finns ingen typ, även om det är en sån sjuk klyscha, men det är ju så. Och det var en annan kompis med mig. Jag bara, men så, vad menar du, vad då liksom träffa allt och alla? Jag bara, men så här, ligg med någon som är hårig, någon som inte har hår, någon som är jättetjock och någon som
jättesmart.
Och sen så fick jag sms från henne och bara, nu har jag legat med en som var tjock, det var supermysigt.
Men gud, så roligt. Alltså, bästa tipsen här. Det roliga var ju att jag hade Johannes Hansen här, och han sa ju att jag däremot då skulle skriva en lista på den personen, som hur den personen ska vara.
Ja.
Som jag skulle kunna tänka mig, vilka egenskaper och lite grann så här. Och då sa jag, men då låser jag ju mig för alla de där som inte. Och då så sa han bara, nej. Men du börjar i alla fall att titta.
Ja, också bra.
Jag bara, ja, exakt. För att jag har ju inte ens, alltså kanske ens reflekterat.
Du har inte höjt blicken alls.
Nej. Och jag har ju kommit på det då. Men då fick jag en annan bild av det. För jag tänkte mer på så här, man får väl tänka på vad man själv har att erbjuda och vilken typ av person man är och visa att man är öppen och härlig och glad. Men då var det så här att anledningen var ju för att man i alla fall ska se sig om.
Ja.
Och tänker du på någon som du kanske så här, typ av person, så kan du i alla fall se dig omkring.
Just det.
Och då kanske de här andra dyker upp också.
Ja.
Och nu är ni lyckligt gifta.
Ja.
Det är så helt fantastiskt härligt.
Och vi har varit ihop i 8,5 år, så att det är verkligen, det är superlyxigt.
Ja, inspiration.
Men jag måste känna att jag måste ta mig an dig, Kristina, för jag är ju verkligen bra. Jag tror att jag har fått ihop åtminstone 10 par. Jag är som en alltså, matchmaker. Ja. Jag bara, jag fixar det. Var inte orolig. I got this.
jag har ju faktiskt satt parat ihop min barndomskompis med då när jag var tillsammans med den första sonens pappa.
Ah.
Så parade jag ihop Bitte, min kompis, med Per.
Ja, ah. jag har varit på dejt med Per.
Du har varit på dejt med Per? Alltså, den var lite rolig.
Jag är också väldigt förtjust i långa män. Tycker du är väldigt trevligt?
Ja, han är väldigt lång.
Han är
lång,
faktiskt jättelång.
Jättelång. Men det roliga är att jag liksom parade ihop dem. De var, fick två barn. Jag var till och med på ena förlossningen till den ena.
Alltså,
och jag
är gudmor
till honom då, Olle. Men sen har jag också blivit hopparad med Per. Mm. För Per är ju ofta i Stockholm och Bitte bor i Järvsö. Så när vi har varit i Stockholm så säger Bitte, kan inte du gå ut med Per?
Ja.
Typ hans andra fru. Och då har vi blivit tagna på bilder och så här, han heter Per. Ah, men det är ju tur att man känner varandra så väl. Men jag har sagt till dem så här, hallå, det har gått 20 år.
Ja.
Payback. Kom igen nu. Men då vet jag, då kan jag liksom...
Ja, men jag löser det.
Ser fram emot det.
Mm.
För att komma in lite grann på författarskapet.
Mm.
Också då, eftersom det har varit en intensiv start på den här sommaren, så också då den här tredje boken om de här fantastiska kvinnorna, Signe, Iris och Elisabeth. Och jag, när jag hade pratat med dig om att du skulle komma hit, så lyssnade jag, nu har jag lyssnat på alla tre böcker inom, det är väl 3 veckor kanske, tror jag. Jag är så inne i den här världen.
Alltså, lever 1941. Nu.
Ja, men exakt. Och jag är lite glad över att jag inte liksom läst en bok och så väntar man till nästa, utan att jag har verkligen grottat in mig i det. Dels så älskar jag karaktärerna. Jag älskar att lära mig. Jag har inte gillat böcker som handlar om inte nutid.
Mm.
Men jäklar vad man lär sig grejer. Alltså.
Ja, men just att det känns också... Det beror på... Alltså, jag tycker att historiska romaner generellt har ju varit... 95% är skrivna av män.
Mm.
Och då handlar det om stora så här, militära aktioner eller övergripande samhällsproblem som inte jag riktigt begriper. Eller, jag valde ju liksom fokus på sånt som jag tyckte var... Ja, men typ som så här, som kanske mensskydd eller vad man åt, fanns det kylskåp, alltså vardagslivet.
Ja, det måste ha varit enorm research.
Jag har hållit på, innan jag ens startade serien så höll jag på med research i 5 år. Och sen så hittade jag också då att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har öppet arkiv ända från 1963. Och att läsa dagstidningarna under liksom, alltså jag har läst hela 1941 års Dagens Nyheter från första till sista sidan, och då lär man sig så mycket så att man bara så här, allt från så här, det är så här matsedlar så här, veckans, precis som DN har idag, alltså så här, dagens middagstips, ugnsbakad lax med spenat, salsa liksom, eller någonting. Mm. Men då var det ju så här, ha oxtunga eller kalvsylt, alltså man kommer in i det när man läser en morgontidning, för då blir det liksom, det känns ju som att jag sitter och läser den tidningen som de gjorde då den morgonen.
Mm.
Och det har varit, det har hjälpt till med vardagsdetaljerna jättemycket.
Ja, för de är väldigt specifika, vilket jag tycker är, man får en sån tydlig bild av dem. Nu bor jag ju på Östermalm också, där
precis
det
där
mesta...
Precis där de är.
Ja, precis. Liksom. Jag gick förbi där igår och skickade en bild till dig när jag var på Karlaplan 4.
Ja.
Och det, jag gick verkligen runt för att gå i deras fotspår på något sätt. För det blev otroligt speciellt. Och så älskar de här karaktärerna. Och de kommer ju faktiskt ifrån din familj.
Mm, och också de som jag också pratar om i sommarpratet.
Exakt.
Mm. Så Iris då är min, baserad på min biologiska mormor som flydde från Estland med mina två morbröder. Och sen så Signe är då min fostermormor som min biologiska mormor fick hjälp av att liksom stötta min och ta hand om min mamma. Och sen så har vi då Elisabeth som är min farmor som bodde då, min farmor bodde ju på Björsgatan 18, alltså typ mitt på Stureplan. Vi pratade 2 kvarter från där vi sitter just nu. Och hon jobbade på flygvapnet från 1939 fram till sin pension då 82. Så, och farmor,
har hon berättat en del också?
Ja, men hon har berättat jättemycket. Mm. Och hon älskade ju att liksom prata om sin tid. Och hon, ja, men hon var ju väldigt, hon gick här i Humlan med våran tax som heter Jerry. Och hon, ja, men hon liksom, hon berättade om vardagslivet en hel del faktiskt också.
Nu kommer jag på en sån här, när du säger Humlegården. För jag låg i Humlegården igår och lyssnade på boken. Mm. Och då, Elisabeth i en lägenhet. Just på det. Sturegatan, ja. Och tittar ut. Och jag, då låg jag och tittade på, undrar vilket hus det är.
Det är 28, det är samma hus som den här second hand affären med jättefina klänningar.
28.
Precis.
Då måste jag gå och titta var det är någonstans. Ja. För det var så coolt när jag låg i Humlegården och tittade mot husen på Sturegatan. Och så säger, och jag bara, vilket fönster står hon i? Alltså det var så otroligt häftigt. Och för mig har det också betytt väldigt mycket eftersom...
Du har egen historia i det här.
Jag har en egen historia i det här med andra världskriget då, eftersom min pappa är från Norge. Och när... Kriget då påverkade Norge enormt mycket. Mm. Och nyårsafton 44-45, eller min pappa har berättat att han minns ju när flyglarmet gick och de fick gå ner i källaren och ta på sig filtar. Vilket blir helt ofattbart att han har varit med om ett krig.
Och det är din pappa liksom?
Det är min pappa, ja precis.
Det är inte farfars far, utan Nej. Det är verkligen...
Och min farfar blev dödad i kriget för att han, nyårsafton 44-45, tyskarna var på väg ut ur Norge, så kommer engelsmännen helt onödigt och släpper en seriebomb då över tyska högkvarteret nära slottet. Mm. En seriebomb. Och min farfar hade då gått ner på nyårsafton för att önska gott nytt år till sin mamma och styvpappa. Och när de bodde precis vid tyska högkvarteret. Mm. Så när han kommer dit så hör de larmet och då hinner han gömma mamman och styvpappan. Men i böcker så har de skrivit då om Arne Kaspersen att han hittades på ett bord och det rann blod ur öronen och det var av tryckvågor han dog. Oh. Men där fick ju då familjen, alla familjer fick gå ner i området och så låg det kister. Och så stod det på kisterna så här, kan öppnas, kan icke öppnas.
Oh.
För att då var man för till... Ja, ja. För skadad som man såg inte. Mm. Så där gick de och letade om de kunde hitta sina anhöriga. Och det var en spårvagn, den är rätt intressant. För det var en spårvagn som, jag tror att det var 68 personer som dog. Och då var det ett par som, det här var 31 december, som föddes samma dag. De fyllde 20 år den dagen. De förlovade sig den dagen och de dog den dagen.
Vilket öde.
Ja, sånt öde. Så när begravningen var så var det ju sån här, ja, väldigt mycket kring det här då, eftersom det var en sån händelse. Så det var ju, och då är det så fint nu när jag läser de här böckerna för att det blir så tydligt, även om det var mycket värre i Norge så blev det ändå så här hur osäkerheten var liksom, minerna utanför Gotland och det där som du berättar om i böckerna. Att det fanns liksom många olika situationer som...
Kriget var, det var så påtagligt nära. Man kan inte begripa hur nära liksom det faktiskt var.
Nej, och det tycker jag är så fint med de här böckerna. För dels så får du fantastiska berättelser om otroliga kvinnor. Med deras enorma, briljanta hjärnor. Fast de egentligen inte... Men det är Signe som inte har någon utbildning
alls. Hon slutade ju folkskolan efter 50 klass.
Precis, men hade läst sina brorsans böcker. Liksom, brorsans böcker. Men hur de... tog sig fram och stod upp för sig själva. Och också män som kunde vara fantastiskt elaka och andra som var helt underbara. Mm. Som man bara älskar.
Ja.
Så att det blir fint att få en sån nära relation till dem alla på det sättet. Hur många böcker blir utav det här?
10 stycken.
Det blir 10. Kommer du täcka hela
kriget, tänker jag.
Ja.
Den här boken, det är ju tredje delen. Den kommer ju liksom bara 1,5 månad framåt från förra boken.
Ja, det var det jag tänkte på. För jag tänkte så här, om det blir 10 böcker, 1,5 månad...
Nej, men det går ju inte. Nästa får gå lite längre framåt då. Men jag känner att jag vill nog täcka kriget för att det är så himla mycket om det. Och det har inte skrivits jättemycket om Sverige under andra världskriget. Alltså det, Jan Guillou skrev den här Brobyggarserien till exempel, men då är det väl 1 eller 2 böcker tror jag som sträcker sig just över andra världskriget. Sen är det inte så mycket mer. Sen har vi skrivit så andra typer av böcker, men kanske inte just den här typen av skildring. Mm. Nej, men det, och sen så tycker jag det var så intressant också att lära mig om hur Sverige och Norge agerade olika. För att norska kungen då, när invasionen skedde, eller inför invasionen ska jag säga, så säger norska kungen, han var ju då från Danmark, han var ju bror till den dåvarande danska kungen, och så säger han, om ni släpper in tyskarna så abdikerar jag. Och varefter han bestämmer sig för att jag flyr landet istället. Flyr landet med sin son, kronprinsen, och styr sedan landet, alltså som kung fortsättningsvis, inte styr, men i exil från London under kriget. Men det sägs att svenska kungen, i alla fall så skyllde Per Albin Hansson på kungen, finns det också de som säger, ja, exakt, att den svenska kungen sa, om ni inte släpper in tyskarna i Sverige, då abdikerar jag. Så man kommer två, det sägs då, alltså, vi vet ju inte, det är det här man inte kan liksom riktigt avgöra, vad är vad liksom i det här.
Och att Sverige ändå, för det vet jag många gånger i Norge så har man ju pratat om att just det här att det är det, slapp ju tyskarna, ja, men, in genom Sverige till oss.
Ja, men det är ju liksom
och
helt...
Och att vi ändå har en sån bra relation som vi faktiskt har.
Ja, och det är helt ofattbart med tanke på hur olika vi agerade. Men, och därför vet vi ju inte. Alltså, vi har ju inte facit på vad som egentligen sades och gjordes. För det fanns också det, väl ska jag ta till svenska kungens försvar som då var Vegurra, alltså Gustav V, att han gjorde väldigt mycket. Han var ju också den som såg till att de vita bussarna släpptes in genom Sverige. Så det var ju liksom mycket sådana saker som han tog väldigt stora beslut. Ja, så att vi vet.
Och det här ska vävas in sen.
Ja, exakt.
Men det jag tänker på när du då skriver och har planerat då 10 böcker. Mm. Har du liksom planerat så här, men det här får bli femte boken? Eller ligger du en bok framåt?
Nej, men jag har gjort planer ganska... skuggade planen kan jag säga, fram till bok 6. Mm. Så det, fram till dess vet jag liksom vad som ska hända och sen så får vi se ut efter det.
Men du skriver på en bok i taget?
Jag skriver på en bok i taget.
För det tänker jag, för du har ju släppt alltså över 30 böcker.
Ja.
Men hur många år har du då skrivit? Började du när du var?
Jag började när jag var 26.
Det betyder att du har gjort fler böcker per år?
Ja, det
alltså
har
inte
gjort.
En bok per år?
Nej, precis.
Men hur hinner du? Alltså jag har ju bara skrivit 5 böcker, men jag är ju tvungen att vila mellan.
Ja, det gör ju inte jag.
Nej, det gör du verkligen inte.
Men, eller jo, jag vilar. Men nu jag vilar väldigt sådär. Jag har ju ett väldigt satt schema. Men fördelen nu är att nu skriver jag ju bara. Liksom. Jag tackar ju nej till allting annat. Och då blir det liksom ganska mycket tid till att skriva. Och sen så skriver jag ju i mycket högre tempo nu än vad jag gjorde i början. Det är ju liksom en helt annan liksom fart i det jag gör. Och det jag skriver kommer ut ganska färdigt. Förut var det väldigt mycket tid med redigering och sånt, och det har jag lärt mig att liksom, det gör jag medan jag skriver numera. Och det gjorde jag ju inte förut. Alltså jag lärde mig ju från scratch. Jag har ju inte ens gymnasiekompetens i svenska.
Va?
Nej, jag hoppar
alltså, det är ju helt underbart. Alltså förlåt, men jag tycker att det är liksom också, jag menar att det är möjligt.
Ja, nej, jag hoppade av gymnasiet och var, som jag sa, då var ju liksom väldigt rörig i den perioden. Sen läste jag på universitetet i New York och läste då dramatic writing och skrev, men då lärde jag mig skriva på engelska. Så jag lärde mig inte skriva kreativt skrivande på mitt modersmål, vilket jag också tror var ganska befriande. Då har jag faktiskt sagt till folk så där, på skrivkurser och sånt, om du vill så här, släppa på kreativiteten, skriv på engelska istället, för då är det bara historien som kommer fram. Då kan du inte gömma dig bakom meningsuppbyggnader. Eller, så det är en sån här, kan vara en bra övning om inte annat.
Men det jag tycker är intressant är så här, för du får ju ihop liksom olika, utan att säga för mycket, men det var till exempel en man på, som betedde sig som ett svin på, när hon var handlade, när Signe var, han hade fisk.
Just det,
på marknaden. Ja. Och sen så får du in hans brorsa på i andra bok.
I bok 3.
Precis. Mm. Och då sitter du och gör så här typ post-it-lappar för att få ihop olika historier som kan länka samman senare. Det är det jag tycker är så häftigt när man läser dina böcker. Just det, att de går i varandra.
Ja, det är universumen möts. Liksom.
Ja, exakt.
Ja, men man ska tänka lite, eller jag tänker nog mycket som, jag gör, framförallt använder jag med postitlappar. Jag har ju stora ark, liksom proppade med postitlappar på mitt kontor. Men nu är jag liksom orolig för de lossnar ju ibland. Jag måste fotografera av dem och sätta på nålar och sådär. Men sen har jag också dokument där allt finns liksom samlat. Men jag är sämre på dokument, jag är bättre på postitlappar. Men man kan tänka när man liksom, om man är sugen på den typen av skrivande eller så handlar det mycket om så här, som det är i verkligheten. Som du och jag har ju massor med gemensamma bekanta. Även om du och jag aldrig sågs till exempel under vår uppväxt, så har ju vår uppväxt, har vi haft parallella historier. Och det, jag tycker man ska försöka bygga upp sina världar lite så. För att det blir nästan orealistiskt om man skriver om karaktärer som inte går ihop, om man skriver så många böcker som jag gör. Så jag tycker det är ganska...
Men hittar du också då inspiration ifrån olika relationer och olika situationer?
Verkligen.
Där, och skapar utifrån dem?
Absolut så.
Ja. Du kanske hör att jag är nyfiken på hur man skriver en.
Ja, ja men det är precis. Och det jag tycker man ska tänka på det att man... Och sen kan man ju ta liksom en... Jag menar, så, jag tycker de där scenerna du berättar om Norge till exempel, just det här... den här kistan får inte öppnas och den här får öppnas och det här paret på bussen, alltså bara det här paret på bussen som förlovar sig samma dag, dör samma dag,
fyller 20 samma dag,
det är ju en bok liksom.
Ja,
alltså,
exakt.
Förstår du? Alltså, och jag har ju gjort, i början var det väldigt mycket så att jag utgick från en situation och en scen och sen byggde jag liksom boken runt det och det, jag gör nog lite det fortfarande också.
Mm.
För det är sådana situationer som, eller händelser som, det triggar ju fantasin så mycket. För helt plötsligt när du berättar om det här, du har ju du tänkt på jättemycket på.
Ja.
Vilka var de? Vad var hennes bakgrund? Vad var hans bakgrund? Hur förlovade de sig? Åt de innan de klev på spårvagnen? Men liksom, det, du vet. Så det gäller ju bara att börja nysta. För det där nystandet, den, fantasin gillar ju den typen av nystande.
Och börjar man kanske så, så ökas det på. Det är kanske ja. Att man är lite begränsad i början.
Man är begränsad i början och det ska man ju inte vara.
Nej.
Och då säger också en annan sak som jag brukar säga som tips är skriv för hand.
Mm.
Hjärnan har ju lättare att koppla när du håller din penna än att du sitter vid tangentbord. Det har man gjort forskning på. Därför att du kan rita, du kan dra en pil, du kan... veta var på pappret någonting ska skrivas, du kanske vill ha ett mittuppslag där du skriver på båda sidor, ja den typen, och det där kan man ju liksom lite skratta åt kanske, men den typen av kreativa övningar vet man är väldigt liksom tacksamma.
Vad intressant, jag älskar ju att skriva för hand och har ju många sådär, ja, men så anteckningsböcker som
exakt.
Jag gav dig.
Ja, den är så fin.
Ja, men jag tycker jag älskar att ha det med mig. Så att det, men då ska man lägga ner, liksom, skriva ner anteckningar eller rita. Så. Jag tycker, men nu när du är så fokuserad på den här, de här 10 böckerna, då håller du till det. Det är inte så att du poppar upp en annan idé och så lägger du, skriver du ner den och så sparar du den.
Jo.
Ja.
Och det är också någonting som är men det är också det som är gåvan.
Ja, ja, superspännande. Men då får vi se, när kommer nästa bok ut nu då, säger jag som bara
om
så här,
ett år.
Är det ett år?
Ja. Men du kan få, du får förhandsgranska nästa bok så att du får komma läsa lite tidigare.
Ja, men alltså jag är ju så nära dem nu. Jag verkligen, jag rekommenderar alla. Jag har faktiskt heller aldrig gillat ljudböcker.
Nej.
Och har kommit på det nu att det är ju perfekt eftersom jag hinner aldrig läsa böcker.
Nej.
Men nu när jag är ute och går eller när jag var ute och bara hade jobbat en stund i Humlegården igår och satt och skrivit på datorn så lär man ner och lyssna. Perfekt ju.
Ja.
När man hittar rätt person som läser.
Ja.
Så det var fantastiskt. Jag är helt uppslukad av de här 3 böckerna och ser extremt mycket fram emot nästa. Vad gör du nu i sommar?
I sommar ska jag vara jätteledig. Jag har jobbat så fruktansvärt hårt det här året. Så att jag ska försöka vara ledig i alla fall i 4 veckor i sträck. Och det har inte jag varit på ett tag. Och det ska bli väldigt, väldigt skönt. Och 2 veckor ska jag vara på Mallorca. Och 2 veckor så ska jag vara i Sverige.
Mm.
Jag bara liksom, nu måste jag. Det är liksom, och det, jag är jättebra på att vara ledig också.
Du kan stänga av?
Ja.
För det är inte, jag brukar säga ibland så kan det vara så att man känner att man varvar ner första veckan om de har 3 veckors semester, sen har semester en vecka, sen varvar man upp sista veckan.
Jo, men så
jag
kan
tycker
det
liksom inte att det, att det räcker. Nu är vi bortskämda i Sverige och kanske kan ha flera veckor, men ibland så blir det nästan så här, man hinner precis ha semester och sen så går man igång igen.
Ja, jag vet.
Men därför är det var skönt att höra att du tar återhämtning. Vi har pratat mycket om det i podden, att återhämtning är the shit för att vi ska orka.
Ja, och sen så tror jag också, som jag berättade, att alltså, mikropauser är sova lite varje dag, gubbsova.
Absolut, och 20 minuters sömn på dagen ersätter 2 timmars förlorad sömn.
Aha.
Mm. Jag är sömnforskare här. Jag intervjuade henne när jag gjorde en av mina böcker, och då berättade hon det, för då jobbade jag med Nyhetsmorgon.
Mm.
Och då sa hon att det räcker med att ta 20 minuters sömn på eftermiddagen. Sen ska det inte bli liksom varje dag, utan då får man ju en störd sömn. Men om man har en natt där man har sovit dåligt, sover man bara 20 minuter så ersätter det de 2 timmarna förlorad sömn.
Men jag gör nog det nästan varje dag.
Mm.
Men sen så går jag är ju väldigt kvällstrött. Jag går och lägger mig 21:37 som när jag varje dag.
21.37.
Min man har klockat mig, han bara, det är ett skämt. Hur fan är det liksom på minut, för ofta sitter vi i soffan fortfarande då. Just och bara det. Så här, nu, ja, nu försvann Rudberg.
Det är mitt lilla dilemma, att jag inte kommer i säng. Jag vet inte, ibland brukar vi säga att det är så här artistfamiljedilemma.
Ja, det kan jag tänka mig.
Mamma var ju, när hon var ledig, så var vi ofta vakna sent på helgerna med henne. För att vi var, och sen så älskade vi att sova på morgnarna. Men jag älskar ju morgnarna numera. Men jag tycker också om kvällarna när det är så här tyst och alla har gått och lagt sig och det är så här stilla. Då kan jag liksom, jag vet inte om det är från när barnen var små.
Att
det var så här skönt när barnen hade somnat och så fick man, inte för att jag inte tyckte om när man vaknade, men alltså det var ju ändå skönt att få lite på egen tid. Så att jag suger lite på den, men jag vill faktiskt, jag tror att 21.37 ska jag sikta på, då får jag lägga mig klockan 9. Och så kan jag lyssna på något av dina andra böcker så länge.
Precis.
Det finns ju en del att ta utav. Vad är du nyfiken på?
I stort sett det mesta. Men det är viktigt för mig att få vara nyfiken på mitt sätt, vilket det kanske låter väldigt egoistiskt, men
vad är det för sätt?
Nej, men jag är kanske inte, jag är egentligen en väldigt social person, eller uppfattas så, men är egentligen inte så sugen på att umgås på stora fester. Det kräver rätt mycket energi för mig att gå på fest, och vet inte jag om det är någon grej att jag tycker, eller när jag går på fest, då går jag all in och tycker att det är skitkul. Men det, sen är
jag, får du bestämma dig lite grann för det då?
Ja, där. Precis. Ja. Jag måste liksom ladda för det. Och det tar rätt mycket energi. Och jag tycker om att gå på fest när jag känner alla. Men att gå på fest när jag måste så här tröskeln att så här, börja prata med nya människor. Jag orkar inte det längre. Och det tyckte jag ju var rätt kul när jag var yngre. Helt ointresserad nu. Nu passar jag.
Men det är ganska skönt att kunna välja liksom så här, att jag behöver inte det heller.
Eller hur? Ja. Och det handlar väl också om att oftast, nu kommer jag vara supergeneraliserande och fördomsfull, men jag känner väldigt ofta, i alla fall när man går på fest eller middagar och man hamnar med en bordsherre, så är det jag som hela tiden måste ställa frågorna. Den personen vill berätta liksom allt för mig. Och man känner så här, det här suger energi av att sitta med den här. Liksom. Och jag tycker inte att det är så roligt. Liksom. Jag tycker det är, går man på tjejtillställningar så är det väldigt, alltså det är helt annorlunda. Jag förstår att det, när man blir äldre så drar man åt att ha mera så här tjejmiddagar, tjejluncher. Därför männen blir sämre med åldern på att umgås. Det här är liksom,
kanske därför det är så svårt.
Ja, jag förstår det. Nej, men för att det är, och det är ett problem.
Jag ska inte lägga det på dem, det är lika mycket mitt ansvar.
Jo, men det, jag är ganska ointresserad. Men däremot så tycker jag ju då, sen har man ju liksom med åldern hittat både män och kvinnor som inte är så. Utan som har liksom det här. Och då, det älskar jag ju. Men jag är inte skitsugen på att lära känna nya människor. Där är jag, och,
men du är nyfiken på annat.
Jag är nyfiken, ändå nyfiken på de där människorna jag inte känner. Men jag kanske inte orkar liksom ta mig in i underhuden på dem.
Nej, men sen blir det också så när man sitter på en middag, då vet man att nu ska jag sitta här i 3 timmar. Jag är nyfiken på den här personen kanske i en halvtimme och få höra lite grann och spännande erfarenhet.
Speed dating.
Ja, det är den vi ska köra. Ja, nu blir det speed dating framöver.
Ja.
Ja, men vad härligt. Alltså fantastiskt härligt att ha dig här. Du skulle få avsluta med en låt. Har du någon favoritlåt?
Ja, det har jag. Jag bestämde mig för att inte spela ABBA i mitt program. Även om jag älskar ABBA. Men,
varför bestämde du för att inte spela? Var det för att du gillar ABBA men du vill inte?
Nej, men för jag kände så här, det kommer vara så förväntat att jag liksom har det. Plus att jag lyssnar egentligen inte så mycket på ABBA längre. Jag tänkte så här, jag ska ha musik som jag verkligen lyssnar på, som betyder mycket för mig. Och det hade varit per automatik för mig att kasta in ABBA. Men sen så tänkte jag på, jag har ju en, och det är Knowing Me, Knowing You. Det är liksom en av dem. Liksom. Jag tycker den är så stark. Det är en sån power-separationslåt. Och det behöver man när man separerar. Så det är lite som en sån här fight song, fast om man behöver separera.
Men då tar vi och avslutar med den.
Ja.
Och en fight song här under sommaren. Det kan vara härligt.
Ja.
Det behöver vi. Tack. Tack snälla Denise, en fortsatt fin sommar.
Ja, men detsamma. Tack snälla.
Jag har släppt en Spotify-lista på alla låtar som mina gäster under våren har önskat. Gå in på Spotify och så söker du Nyfiken på musik 21. Lika härlig blandning av underbara gäster jag har haft, lika härlig blandning låtar hittar ni i min musiklista. Nu kan ni njuta både av Nyfiken på musik under sommaren och jag kommer såklart att fortsätta att släppa nya avsnitt varje vecka av podden, för den tar inte sommarlov.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.